Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Lotta.
Hej Victoria.
Och hej till dig som lyssnar och jättevarmt välkommen till årets sista hälsosnack.
Mm. Men kul att se dig igen Victoria.
Detsamma.
Det var ett tag sedan.
Det var det verkligen.
Vad har du haft för dig?
Ja, herregud, vad har jag haft för mig? det känns som en livstid som jag haft för mig på bara några veckor.
Ja.
Nej, men grejen är ju, alltså jag känner mig lite som en stranger, för jag har ju knappt gett mig till känna på Instagram eller någonstans. Det känns som jag bara gått under jorden.
Ja, eller hur? Och sen, är man inte på Instagram, då finns man inte.
Då finns man inte, nej. Det är lite så. Och sen så blir det så här att när man inte har typ på något sätt gett sig till känna på ett tag, då vill man liksom, då kan man inte bara dyka upp som gubben ur lådan och prata om något helt annat, utan då vill man ändå så här, okej, anledningen till att jag har varit borta, ja, man vill förklara sig på något sätt.
Ja.
Och då bara, nej men det hinner jag inte nu. Eller det orkar jag inte nu.
Nej.
Och så blir det ingenting. Så helt plötsligt så är man bara så här, ja, I'm a stranger. Jag har varit borta jättelänge. Men vad jag har varit är ju, först så har jag ju varit borta på semester i 2 veckor.
Mm.
Och det var ju superduper härligt.
Mm.
Det var jag och min man som var iväg på en bröllopsresa. Mm. Eller vi firade bröllopsdag.
Mm.
Vi tog ut det lite i förskott. Vi tog ut det nu på vintern. För egentligen har vi bröllopsdag på sommaren. Men vi firar 15 år i sommar. Så då bestämde vi oss för att det vill vi fira. Och då firade vi det nu. Och vi åkte till Costa Rica. Och gick en surfkurs. För vi blev sugna på att lära oss någonting helt nytt.
Mm.
Så det var helt fantastiskt.
Jättehärligt.
Det var helt underbart. Och då tänkte jag ju först att men härifrån kan jag ju såklart lämna en liten hälsning till våra Instagram-följare till exempel. Men sen så fick jag lite så här kalla fötter kring det, därför att det kändes som att jo, jag led lite av flygskam. Mm. För egentligen så känner jag ju så här att nej, men det är ju faktiskt inte helt okej att bestämma sig för att flyga halva jordklotet liksom. Och då kände jag att ja, men jag är nog lite emot det här, de som är ute och reser, trots att vi vet hur det står till med vår planet. Och sen så bara postar man bild på bild på bild på soliga stränder och bara suktar alla här hemma i Sverige som är kvar liksom.
Mm.
Och på något sätt uppmuntrar fler till att bli sugna på att ge sig ut och resa. Så då kände jag så här, nej, jag vet inte om jag känner det rätt att jag ska posta bilder härifrån. Utan jag har ju bestämt mig för att resa och jag gör det nu och jag njuter av min resa. Men jag måste inte vara med och uppmuntra till att locka andra att bli sugna på att resa.
Nej.
Så då blev det liksom inga hälsningar, inga posts därifrån.
Men det kan ju vara bra också att få ta den där semestern och vara offline och njuta av surfningen och precis som du säger, kanske inte uppmuntra till andra att göra samma sak.
Nej, för det kände jag faktiskt också så här att ah, men nu är jag på semester och nej, det blev liksom ingen inspiration till att dela med mig hur vackra bilder det än gick att ta där borta.
Men det är lugnt. Jag har sett till att våra Instagram-följare har fått sett mig osminkad med
i
rosa.
Regn och rusk.
I regn och rusk. Med pannband och svettig. Ibland med lite soliga filter. Men ändå, så här ser verkligheten ut här i Sverige. Och det är inte så tokigt det heller.
Nej.
Faktiskt.
Nej, det är inte så tokigt.
Men jag tror man har saknat dig också. Oavsett vad det varit. Men sen, vad hände sen då, när du kom hem?
Ja, men vi hade ju en fantastisk resa och jag hann precis hem. Och då tänker man så här, nu har jag varit i sol, jag är lite solbränd, jag är utvilad. Fast jag hade ju rest, resan tog ju 24 timmar. Så när man kommer hem då är man ju ändå astrött och avvänt på dygnet. Men ändå, batterierna var laddade. Och jag tänker, nu har jag 2 effektiva arbetsveckor framför mig innan det är jullov. Men då så totaldäckade jag ju i matförgiftning. Mm. Eller vad man nu ska säga. Nu vet jag ju att det var campylobacter. Som jag och flera på den här resan smittades av där borta i Costa Rica. Så att jag blev så sjuk att jag blev hämtad i ambulans på natten i mitt hem. Och fick åka in till akuten och ligga med dropp i 6 timmar.
Mm.
Så att ja, efter det så var jag ju inte så påfyllde de här batterierna och full av liv och kände mig och såg fräsch ut.
Du ser jättefräsch
ut. Utan det var lite glåmigt.
nej, inte med den där guldiga brännan.
Nej. Ja, så då så tog det väl nästan en vecka att återhämta sig från det.
Mm.
Så att nu när jag inte har jobbat på 3 veckor egentligen så är jag tröttare än någonsin.
Men vilken
tur. Och bara längtar efter lite semester under julen.
Ja, men det är ju så perfekt då. Man ska ju lägga sin semester precis innan nästa semester.
Ja, så man får vila upp sig.
Ja, nej men i alla fall, det är ju skönt att du ger dig till känna och vi kommer ju lägga upp det här ganska snart så du kan ju ge dig till känna på Instagram också.
Ja,
precis. Vi vill se vad som händer i det viktorianska hemmet under helgerna.
Ja, ja precis. Men det är bra Lotta att du har hållit ställningarna.
Och nej men jag försöker nu inspirera lite till att ja, det behöver inte vara så jobbigt bara för att det är mörkt, kallt, grått och regnigt. Utan man kan
faktiskt. Ja, man gör att det inte behöver.
Nej, man kan ge sig ut dit. Och jag tar ju mina rosaste kläder, skrikigaste, och ger mig ut i ur och skur. Och det ger ju toppen för humöret faktiskt. Så, ja, men vi har ju ett avsnitt också att presentera.
Det har vi.
Ja.
Och det blir årets sista avsnitt. För nu kommer vi ta lite julledigt. Som ni hör, jag behöver ju det. Och sen så kommer vi tillbaka med nya spännande avsnitt någon gång i januari.
Ja, och vi har massor med idéer och grejer på gång. Och bokat in flera intervjuer redan. Så att, jajamensan, vi kommer tillbaka med besked.
Ja. Dagens avsnitt då?
Precis. Det är ju också väldigt lite annorlunda tema här i Hälsosnack, men ändå jättespännande. Det här med personlig utveckling tycker vi är jättekul. Och vi har ju själva haft en resa när vi har utforskat vår relation tillsammans och förstå lite hur våra personligheter ibland krockar, men framförallt kompletterar varandra. Och till vår hjälp så har vi haft en coach, Mona. Och det.
Men jag tänkte bara säga innan du fortsätter att jag är så himla tacksam över att jag har dig Lotta. För att du och jag, vi jobbar ju så nära varandra och det känns som att det ger en alldeles unik möjlighet. Det är nästan som ett äktenskap.
Ja.
Alltså annars är man ju så nära bara den man är gift med eller samboende med. Men du och jag har ju ett så himla nära förhållande eller relation och vi har ju på samma sätt som i ett äktenskap liksom tvingats stötas och blötas mot varandra. Och ibland är det jättetufft. Men det känns som att det ger en helt unik chans för att lära känna en själv mycket bättre. Varför jag triggas av vissa saker, varför jag reagerar på andra saker. Ja, men jag är så tacksam.
Ja, men samma här. Och det är ju så mycket kärlek mellan oss också. Precis som i ett äktenskap. Så vi har ju inte gett upp. Vi har ju verkligen kört på och liksom försökt att få det här att funka. Liksom. Även när det har varit som tyngst. Fast det var ju inte alltså, nu var vi inte jätteosams. Men,
nej, men vi har haft tunga perioder.
Verkligen.
Där det har liksom känts motigt.
Definitivt.
Men vi har kommit igenom dem. Och det känns ju också helt fantastiskt. Att det är helt okej att vara oense. Att bråka har vi ju inte gjort. Men liksom, vad man säger man för ord? Vi har ju liksom haft meningsskiljaktigheter och vi har diskuterat saker och vi har tyckt olika och vi har ändå vågat stå kvar i det och bara vara ärliga och öppna för varandra och när man kommer ut på andra sidan så är man ju så mycket starkare. Det låter så klyschigt men det är ju så.
Det är ju så och nu så känner vi så här att ja men när vi pratade vi skulle egentligen ha planerat lite här idag inför, men vi kände att nej, vi äter lunch istället och tar igen lite tid. Men att vi ändå är precis på samma bana med vad det gäller podden och så, att vi vill samma sak ändå, så att det känns jättebra.
Mm. Och sen så har vi ju fått Mona, dagens gäst, till hjälp, och för att ännu mer hitta oss själva, förstå oss själva, förstå varandra i samarbetet. Men det känns nästan lite överflödigt, för vi har kommit så långt själva. Men jag kan tänka mig att om man är i början av ett samarbete eller en relation med någon annan, att någonting som det här enneagrammet som vi ska prata om i dagens avsnitt kan vara så otroligt värdefullt. Och jag tänker att hade vi testat våra personlighetstyper, hade vi liksom lärt oss mer om det här tidigare i vår relation, så hade ju det säkert hjälpt oss.
Vi hade ju sparat ett halvår kanske, ett år nästan.
Ja.
Ja. Men ja, man ska inte gräma sig över det.
Nej.
Men till er andra som är, precis som du säger, står inför en ny relation eller kanske håller på och gnetar med en annan som har tappat lite fart, så är det här jättespännande. Så rekommenderas varmt för alla, eller förstå sina barn, eller ja, vem som helst.
Förstå människorna runt omkring en och förstå att alla inte är som en själv.
Precis.
Det är så lätt att säga det, för det är ju så självklart, men det är inte alltid så lätt att verkligen förstå det.
Nej, för man tror, och vi ska ju vi kommer in på det mer i avsnittet, men just det här handlar mycket om vilka saker som är våra drivkrafter. Och där är det ju inte säkert man fattar att man har olika drivkrafter i livet.
Nej.
Ja.
Men i alla fall, vi har ju träffat Mona Bränkle-Geijer som är ledarutvecklare. Och hon jobbar bland annat med den här personlighetsmappingen som kallas enneagrammet. Och vill man veta mer om de här personlighetstyperna, då har man chansen att vinna en bok i ämnet som heter Enneagrammet och de 9 livsstrategierna, som är skriven av Elisabeth Victorén.
Och då är det bara att gå in och anmäla dig till vårt nyhetsbrev om du inte redan har gjort det. För i nästa nyhetsbrev så kommer tävlingen där du har chansen att vinna den här boken.
Ja, så gör det. Nu återstår egentligen bara för oss att önska alla våra lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Ja, god jul och gott nytt år.
Ja, och tusen tack för att just du lyssnar på Hälsosnack.
Ja, vi är så glada. Puss på er alla.
Puss, puss. Hej då.
Hej då.
Hej Mona och varmt välkommen till Hälsosnack.
Tack så mycket. Det är trevligt att vara här.
Idag ska vi prata om enneagrammet, om personlighetsmappning och om hur olika personligheter motiveras till förändring bland annat. Men först, kan inte du berätta lite mer om vem du är och vad du gör?
Det ska jag göra. Jag heter Mona Bränkle-Geijer och jag jobbar som ledarutvecklare. Och det betyder att jag, kan man säga, tränar ledare att utveckla förmågor, beteenden och även kunskap för att kunna lyckas ännu bättre i sitt jobb som ledare. Och det gör jag i ett företag som heter Protea Leadership, som jag grundade 2013 tillsammans med min kollega Erik Westerberg. Men jag började jobba med ledarutveckling redan för snart 10 år sedan. Och bakgrunden till att jag jobbar med ledarutveckling är att jag från början kanske var mer inriktad på affärer och företagande. Men med tiden har blivit så fascinerad av människor, att människor är så komplexa och intressanta. Och ledare är en grupp som jag känner förut, som jag själv jobbat som ledare i ungefär 15 år innan jag började med ledarutveckling. Och jag tänker också att ledare är en viktig grupp i samhället. Därför att för att trivas på jobbet så vet vi att ha en bra chef är en jätteviktig faktor som bidrar till bra arbetsmiljö och trivsel och även bra resultat.
De påverkar många människors liv.
Ja, eller hur?
Kanske indirekt också.
Jo, men jag tänker att när man jobbar med att utveckla ledare så det handlar ju om hela människan. Så att dels påverkar man hur ledarna fungerar på jobbet, men det tar de ju med sig hem också. Så att det blir ju bra för familjen och andra människor de möter.
Och idag så ska vi ju prata om det här enneagrammet.
Så att jag tänkte att du skulle få gå in lite på och berätta vad det är och hur du hittade just det. För det är ju någonting som du använder nu som ett verktyg i ledarutveckling.
Ja, det stämmer. Enneagrammet är ett av verktygen som vi använder. Därför att vi ser att det helt enkelt hjälper oss att komma framåt i utvecklingen på ett bra sätt. Jag kom första gången i kontakt med enneagrammet 2006. När jag var på en meditationsresa i Indien.
Oj.
Och hamnade på en utbildning där i enneagrammet. Och sen dess så har jag läst och studerat och arbetat med det. Och kanske mest då de sista 5-6 åren. Och enneagrammet handlar ju om ett sätt att skapa ett system för att enklare kunna känna igen olika mönster som finns hos människor. Och det underlättar för att förstå sig själv och det underlättar också för att kunna förstå andra människor. Och om man tittar i företag till exempel så ofta är det så att uppgifter är så stora och komplexa så att det räcker inte med en person för att lösa dem utan man behöver jobba tillsammans i grupper. Och det man vet om grupper är att när man sätter ihop grupper med olika människor så att olikheterna kompletterar så blir man som mest effektiva som team. Men det är ju samtidigt så att just för att man är olika så finns det ju jättemycket saker man kan reta sig på hos andra människor. Det vill säga att just i de teamen så kommer det säkert komma upp konflikter. Mm. Och genom att människor förstår sig själva bättre och kan förstå andra bättre så kan man anpassa sitt sätt att agera och jobba i en grupp. Som kan vara en grupp på arbetsplatsen eller i en förening eller familjen hemma kan man också se som en grupp. Och det är mycket liksom av sånt som gör människors liv jobbiga som handlar om relationer och som inte fungerar. Man kommer inte överens, det blir missförstånd och det leder till alla möjliga konsekvenser.
Men också utnyttja människors fulla kapacitet och hitta sina styrkor och sådär.
Mm.
Och vi har ju haft nytta av det också i vårt samarbete.
Absolut, för vi är ju ganska olika.
Ja.
Och det tog lite tid för oss att förstå det och förstå på vilket sätt och hur vi skulle hantera det. Mm. Och sen så kom vi ut på andra sidan och förstod att vi ju kompletterade varandra väldigt bra.
Mm.
Men det blev ju lite så här stöt och nöta mot varandra innan vi kom dit.
Ja, verkligen.
Och om man liksom bara prövar sig fram i ett för att jobba med att utveckla ett samarbete, då kan det ju ta lite tid.
Mm.
Så enneagrammet blir lite grann som att ha en användarhandbok för respektive person. Liksom. Man får förstå hur människor fungerar.
Mm.
Så att vi pratar lite om personlighet och personlighetstyper. Och personlighet är ju ett lite krångligt begrepp. Det är lite svårt att definiera. Men jag vet inte vad ni säger. Jag skulle säga att det kanske handlar om det som gör att man känner igen en person som just den unika personen är.
Mm.
Och sen är ju den sammansatt av massa olika saker. Så att det är ju hur man agerar, beteenden. Det är också hur man ser ut och hur man klär sig och det är hur man agerar och pratar och förmedlar sina tankar på olika sätt.
Mm.
Och personlighet, om man tittar till forskning så har man ju tvistat om hur mycket är arv och hur mycket är miljö. Men nu tror jag många har landat i att det är väl ungefär 50-50.
Mm.
Och enneagrammet beskriver då kanske inte den här ytligaste lagret av personligheten utan fokuserar på att beskriva och förstå de drivkrafter bakom beteenden som man ser. Var de kommer ifrån och hur man kan klassificera utifrån det.
Mm. Lite hur man ser på världen och
det har att göra med
sig själv och sin roll i den, eller hur?
Ja, drivkrafter är ju, vad är det som får dig att till exempel säga ja när någon frågar dig om hjälp? För det kan vara något annat än om vi frågar någon annan.
Mm. Och det var ju ganska spännande när vi upptäckte det, att vi har helt olika drivkrafter till exempel. Mm. Som får oss att bli motiverade.
Mm. Mm. Men det här är jättespännande, därför att det öppnar ju verkligen upp vyn för en. Därför att det är så lätt att man är i sin egen lilla bubbla och tänker att ja, men det är klart att alla tänker som jag. Det är klart att alla drivs av det här. För det är ju så, det är det man drivs av. Liksom. Ja. Förstår ni vad jag menar? Och sen så bara, nähä, det där drivs inte du av. Vad konstigt, men okej. Okay. Och så liksom, får man en ökad förståelse för andra och hur de agerar eller inte agerar. Och också gentemot sig själv.
Ja, men precis. Det vanliga när vi möter människor och kanske irriterar oss på dem, det är att vi ser beteendet och så tolkar vi deras beteende utifrån oss själva.
Ja.
Och tänker att det där var ju en väldigt besvärlig person. Han vill bara lägga krokben för mig.
Mm.
Och så kanske det är en person som tycker det är väldigt viktigt att man följer en viss regelbok.
Mm.
Och det är det som är drivkraften. Inte alls att lägga krokben för någon annan.
Nej.
Men sen när vi har börjat tolka in någonting i beteendet, då glömmer vi bort att vi har tolkat det. Och så tar vi det som en sanning.
Mm.
Och då börjar vi tycka att det där är en riktigt otrevlig människa.
Mm.
Och där har man liksom en konflikt på gång.
Mm. Mm.
Men genom att kunna förstå de här drivkrafterna bakom beteenden, så blir man ju också uppmärksam på att det man ser, beteendet, det säger inte allt om en människa, utan att man behöver försöka sätta sig in och förstå hur en annan person tänker bakom att de agerar som de gör. Så att man inte blir lika snabb att döma människor.
Mm.
Så att jag tänker att det är en hjälp både att förstå sig själv och förstå andra på ett lite djupare plan.
Mm.
Och jag har ju en bakgrund och håller även på med yoga och meditation. Och det handlar också om att komma djupare i sig själv.
Mm.
Och där ser jag att enneagrammet hjälper till med det också.
Men det är ju en typ av personlighetsmappning. Men vad skiljer det från andra som man känner till, typ Myers-Briggs eller de olika färgerna?
Ja, så. När det gäller de olika färgerna då, disk eller DISA, det är fyra varianter och sen kan man ju kombinera det ännu mer. Men det är en enkel modell som jag tänker till exempel är bra om man är säljare. Och så kommer det in någon person och man ska försöka sälja. Och då gäller det att snabbt förstå, är det här en person som jag ska börja prata liksom familj och hur är det med dina barn en lång stund och sen komma in på säljargumenten? Eller ska jag bara direkt på med tekniska fakta och ge alla möjliga argument på det sättet? Så i och med att den är så enkel så kan man någorlunda väl använda den för ett sånt syfte då.
Mm.
Mm. Myers-Briggs handlar ganska mycket runt bara hur vi tänker och hanterar information. Medan enneagrammet tar även in beteenden och hur vi känner och relaterar till andra människor. Och även då den tänkande nivån. Mm. Så den innehåller fler facetter. Och det beror på vad man ska ha det till, vilket som är bäst. Men eftersom ni jobbar med hälsa och vill hjälpa människor att kanske göra förändringar, så genom att förstå drivkrafter, det behöver vi verkligen förstå för att kunna få förändring i människors liv.
Mm.
Då räcker det inte med att förstå hur de tänker eller vad de har för beteenden.
Nej, precis. Vi måste veta vad det är som driver till
precis.
Förändring. Hur kan vi motivera? Och du som lyssnar, hur kan du motivera dig själv om du vill göra förändringar men inte riktigt får änden ur liksom?
Och det här kan ju, jag tänker, för du ska ju få berätta om de här olika personlighetstyperna som är utkristalliserade enligt enneagrammet.
Mm.
Men när man vet sin typ, då kan man ju också ha mer förståelse för sig själv och bara, ja men varför får jag aldrig de där hälsoomläggningarna att fungera? Varför börjar jag om varje måndag igen och så bara i slutet, i mitten av veckan så är det likadant igen? Och, ja men så att man har lite mer förståelse för sig själv och kanske kan med hjälp av det här hitta nycklar att jag vet att jag är så här och fungerar så här. Ja, men då behöver jag motivera mig på det här sättet.
Precis, absolut.
Mm. Så vi tänkte att du skulle få koppla varje personlighetstyp lite grann till hur man är när det kommer just till att göra kost- och livsstilsförändringar.
Mm. Ja, men det ska vi göra.
Ska vi börja med dem då? Ska vi gå in på enneagrammet?
Ja.
Eller är det något mer du vill säga innan?
Mm. Det är en viktig bit kan vara att enneagrammet ger ju liksom ett sätt att se en människa, men det finns ju andra viktiga faktorer som beskriver en människa som enneagrammet inte tar hänsyn till. Så till exempel om man är extrovert eller introvert, det kan vara hur som helst med samma grundtyp i enneagrammet, medan det till exempel i Myers-Briggs är en sorteringsfaktor.
Just det.
En annan jätteviktig faktor som man vet forskningsmässigt gör skillnad för hur man lyckas i sitt liv med alla möjliga saker, det är intelligensen, IQ. Och den kan vara både hög och låg i oavsett vilken typ man är i enneagrammet.
Mm, intressant.
Mm. Så att det här är liksom, man tar ett snitt och tittar med, i en dimension på människor när man använder enneagrammet, som just handlar om då, som sagt, drivkrafter.
Mm.
Men om jag ska börja ge en överblick, och det kan vara bra att ha själva symbolen framför sig för att kunna hänga med. För att här har vi en modell då som har 9 olika typer.
Mm.
De är fördelade på en cirkel, och cirkeln visar att alla hänger ihop och alla är liksom på samma nivå. Ingen är bättre eller sämre än någon annan.
Jag tänker att vi kan ta den här bilden av enneagrammet och lägga i som en bild på Instagram. Så den som lyssnar kan gå till vårt Instagram-konto nu när man lyssnar och titta på den här bilden om man vill, så att man kan hänga med.
Mm. Det låter som en jättebra idé.
Mm.
Då har man den framför sig.
Ja. Mm.
Ja, så att alla ligger på en cirkel. Alla är lika mycket värda. Och det tycker jag är ganska skönt, för många andra sådana här modeller får man en känsla för att vissa är bättre än andra. Det kanske är ballare att vara röd eller gul än att vara en grön person som bara är typ trevlig och snäll. Men i enneagrammet så blir det ingen sån liksom skillnad att någon är på något vis bättre än någon annan. Det tycker jag är ganska skönt.
Mm. Man har ju båda sina både svagheter och styrkor. Eller hur?
Så att, ja, precis. Mm. Och det som jag också uppskattar med enneagrammet är att det är en dynamisk modell. Den handlar just om förändring. Det handlar inte om att få en statisk beskrivning, utan det beskriver hur du fungerar när du har en bra dag och när du har en dålig dag, och hur du kan förväntas vara lite olika i olika omständigheter.
Ja, och hur man är som lite lägre utveckling och när man har kommit långt i utvecklingen. Den tycker jag är så spännande. Just
ja.
Att det är som en nivå till på, nu gör jag som en kupa med händerna här.
Precis. Den finns inte inritad i själva symbolen, men man kan ju tänka sig en vertikal dimension rakt upp ur pappret när man tittar på bilden, som visar att ibland så är man lugn och samlad och trygg och stabil, och då agerar man annorlunda mot en dag när man kanske har vaknat på fel sida, upptäcker att det är slut på bensin i bilen när man ska iväg och allt bara kör ihop sig, och då beter man sig på ett helt annat sätt. Och den här dynamiken finns med i enneagrammet. Mm. Enneagrammet bygger på att vi har 3 centra för intelligens. Så vi pratar om en handlingsinriktad centra. Vi pratar om en som är relationsinriktad och en som är tanke- och analysinriktad. De 3 olika grupper. Så de här 9 typerna går att dela in i 3 subgrupper då, med 3 i varje. Om vi börjar med de som finns överst i enneagrammet, så har vi typerna 8, 9 och 1. Och de hör till den här handlingsinriktade gruppen. Där finns också som en känsla som ligger bakom mycket beteende är ilska. Och de här 3 typerna sinsemellan hanterar ilskan olika. Om vi börjar med typ 8, så där har en ilskan en tendens att gå utåt. Det vill säga, jag vet vad som är rätt, jag vet vad jag tycker och vad jag vill. Och om det inte blir som jag vill, då är det någon annan som är besvärlig, jobbig eller kanske till och med idiot. Om man istället går till typ 1, så tenderar den att vända ilskan mer inåt. Så att det blir mer av en självkritik. Typ 1 vill att saker och ting ska bli bättre. De vill förbättra, utveckla och lyfta saker och ting. Och det gör att de är väldigt bra på att se saker som avviker från hur det hade kunnat vara i en närmast perfekt situation. Och de är också väldigt då uppmärksamma på sig själva och har som en inre kritiker som är mycket mer påtaglig än hos många andra människor. Som hela tiden säger, men det där gjorde du fel, så där kan du inte göra, det där borde du ha tänkt på och så vidare. Och det är på så sätt som ilskan går inåt. Och typ 1 tycker att man ska vara en god människa, och då kan man inte hålla på och bli förbannad på folk. Då är man liksom ur balans. Så därför så blir de irriterade eller frustrerade, men arga blir de helst inte. Och sen har vi en typ i mitten, typ 9. Och den typen vill liksom varken släppa ilskan utåt eller inåt, utan trycker bort den och strävar istället efter att få harmoni, samförstånd, en skön känsla mellan människor. Och den här undertryckta ilskan blir ju lite grann som att tappa energi. Så att de blir lite mer otydliga, kan få lite svårare att fatta beslut. De är väldigt bra på att se bägge sidor i en frågeställning. Och tycker att ja, men det här argumentet var ju bra, och det var ju det argumentet också. Och det gör att de ofta är bra för att medla i konflikter. De är bra på att få folk att komma överens. Men också genom att de ser fördelar med bägge sidorna. Det är därför det blir lite svårt att bestämma sig vilken man ska välja.
Och så blir det som ett litet energispill det här, att den här ilskan som på något sätt finns inte får komma till utlopp.
Ja, precis.
På något sätt.
Ja. Mm. Ilska är ju en kraft som man kan se som negativ och jobbig och så. Men på rätt sätt så blir det ju en kraft som skapar förändring och utveckling.
Mm.
Det blir en reaktion på någonting som inte är bra. Och att då ha ilskan som kraft för att verkligen ta tag i och göra de förändringar som krävs, då blir det en positiv kraft. Använder man den för att ja, vara otrevlig mot människor och skälla ut dem, då blir det inte så bra.
Mm.
Så att vi använder siffror för att också understryka att de här typerna är jämbördiga. Men för att komma ihåg kan det vara lätt att använda några benämningar. Så typ 8 som riktar ilskan utåt och som tar mycket ansvar, jobbar jättehårt och har en, är viktigt för dem att framstå som starka. De brukar man ofta kalla för utmanaren. De gillar att utmana andra människor och se, är det en rakryggad människa jag har framför mig eller är det en ynkrygg? Och de gillar inte ynkryggar.
Mm.
Det är typ 8.
Mm.
Typ 9 brukar man kalla för diplomaten eller medlaren, som jag förklarade tidigare. Och typ 1 brukar man kalla för förbättraren. Mm. Det var en snabb genomgång av 3 typer. Och om man då kopplar det till hälsoutveckling, så typ 8 är liksom, har en stor passion och lust inför livet. Så de kan lätt äta för mycket. Och de gör det mesta för mycket. De har svårt liksom att begränsa sig. Så det är ju också en utmaning när man kommer till hälsa. Att ska de träna, liksom, då ska de väl direkt liksom på...
Jag ska springa maraton.
Maraton, Lidingöloppet, liksom, otränade. Bara, yes, jag är så stark. Och liksom, ska de äta så kommer de ju göra det, liksom, gå in för det, ja, nästan lite överdrivet mycket. Så det är att hitta någon slags balans och lite det här lagomläget som kan vara en utmaning för dem.
För är det svårt för dem att hålla länge?
De kan vara väldigt uthålliga om de kan se det som en utmaning. De gillar utmaningar, de gillar att tävla och de gillar att vinna. Och de kan både tävla med andra och med sig själva. Så jag kan tänka mig att om man liksom lyfter fram den önskade förändringen som en utmaning, så är det större chans att få en typ 8 att haka på.
Mm. Och man kan ju säkert anmäla sig till något lopp, men man kanske inte behöver ta ett maraton då på en gång, utan kanske lite mer...
Ja, precis. Så ska man springa ett maraton så kanske man behöver börja träna några månader i förväg.
Ja, precis.
Mm. Typ 9. De har ju lite svårt, som sagt, att bestämma sig. Så de kanske funderar, ska jag ta den ena dieten eller den andra dieten? Jag har några kompisar som använder den här och de säger den är bra. Jag har några andra kompisar som pratar om den här dieten. Så att kanske bara hjälpa dem att välja. Och köra på ett spår och sen så utvärdera det. Vissa är typ 9. De känner väldigt mycket i kroppen. Så att de känner alltid efter om det liksom känns rätt att göra det de har tänkt göra. Och känns det inte rätt att gå och träna, då kanske de ligger kvar i soffan. Och det är möjligt att de tycker att det är rätt mysigt då när de tittar på en serie. Att ha liksom någon god dricka och lite snacks inom räckhåll och sådär.
Mm.
Så att de behöver ibland en tydlig liksom struktur. Och att det kanske är en kompis som väntar på dem.
Mm, planera in träningen. Ja. Att, nu ska vi bara gå och träna. Känn inte efter.
Nej, utan... precis.
En tydlig plan.
Ja, det där känner jag igen mig, även om inte jag är nu den exakta den typen, men just att planera in träningen för att det är så lätt att man känner efter och bara, vad mysigt det är i soffan.
Ja, det kan ju vara väldigt mysigt i soffan helt enkelt.
Och det är ju också vårt undermedvetna som jobbar så.
Ja.
Den är ju, vill ju vara bekväm.
Precis. Vi är väl designade för att spara på energin.
Precis.
Så långt det går.
Mm. Mm.
Typ 1. En kollega till mig i Protea är typ 1. Han lägger upp ett tydligt träningsschema. Han mäter och utvärderar väldigt mycket. Liksom har stora Excel-filer för att hålla koll på massa olika variabler. Och kan liksom ha en tendens att följa det där träningsschemat även om det inte känns så bra just den dagen. Så där kanske det är liksom att bli lite mer följsam mot hur man mår och känner sig. Mm. Men de är väldigt så beslutsamma, noggranna genomförare.
Mm. En liten chans, en liten risk att köra över sig själv. Mm. Det är ju en balansgång det där hur mycket man ska känna efter om det känns bra eller om man inte ska känna
Precis.
Efter. Så då gäller det ju verkligen att veta lite vilken typ man är. Är man den där nian som kanske känner efter lite för mycket och tycker det är mysigt där i soffan?
Mm.
Eller är man den där ettan som kanske har en tendens att vara lite för hård mot sig själv, att inte känna efter vad har kroppen faktiskt behov av idag?
Ja, men precis.
Mm.
Och jag tycker många gånger när man läser till exempel eller lyssnar på podcaster om hälsa så blir råden bara på ett sätt.
Ja.
Mm.
Medan här handlar det om att förstå att olika människor behöver olika råd och olika tankar och strategier för att lyckas.
Mm. Och det är ju det som vi hälsocoacher kommer in, just det här att när man läser råd i tidningen som är till alla, så är det kanske inte så lätt att få dem att fungera för en själv.
Nej.
Och varför är det inte det?
Mm.
Utan att man får det lite mer individanpassat och att man också har någon man kan bolla med. Men varför blir det så att du ligger kvar i soffan hela tiden?
Mm.
Ja, att få en ökad förståelse för det för sig själv.
Ja. Och då kan man ju använda kanske enneagrammet då som ett möjligt hjälpmedel för att förstå det.
Mm.
En sak till om typ 1, det är att de kan bli lite allvarliga, så att de behöver bara se till att ha lite mer kul.
Mm.
Kan vara ett bra fokus. Ska vi gå vidare med nästa 3?
Ja.
Då har vi en triad som är inriktad på relationer och mycket på hur uppfattar andra människor mig. Så de liksom ligger och känner av i relation till andra människor hela tiden. Och det är också en aktivitet som drar lite energi från andra saker. Så att de är väldigt känsliga, inkännande typer. Har stor kapacitet att göra det. Och där har vi typ 2 som framförallt riktar förmågan att känna in mot andra människor. De liksom känner av om andra människor är trötta eller pigga, om de har haft en bra start på dagen eller en dålig, vad är det för stämning. Det liksom händer helt automatiskt. Och det gör att de många gånger så har de liksom ett driv att försöka hjälpa andra människor. När de märker att någon behöver någonting som de inte har tagit tag i så vill de hjälpa till. Och de blir väldigt glada när de ser att de kan hjälpa andra människor. Så att de kallas ibland för hjälpare eller kanske people pleaser. De är liksom väldigt trevliga och det är väldigt, väldigt mycket fokus på relationer för dem.
Mm.
Väldigt mycket av deras tankeverksamhet handlar om hur påverkar det här relationen? Hur känner den här personen för mig nu? Har jag gjort för mycket, för lite? Är jag för nära? Är jag för långt ifrån för att den här relationen ska fungera och kännas bra?
Och det är de som ofta sätter andra före sig själva.
Ja, det gör de. Mm. Så att om någon kompis ringer och säger att det är så jobbigt, jag behöver någon att prata med. Då lägger de allt åt sidan och finns tillgängliga för sin kompis.
Är det här en personlighetstyp som har lättare än andra att gå in i väggen och bli utbränd?
Jag har ju ingen statistik på det, men definitivt utifrån det här sättet att fungera. Och kanske även risk för att bli medberoende. Om man har en partner med problem. Till exempel skulle ju en typ 2 kunna träffa en alkoholist och ägna sitt liv åt att försöka hjälpa alkoholisten att sluta dricka.
Mm.
Så det kan ju vara destruktiv vinkel på att vara den här typen.
Mm.
Och sen har vi en typ nummer 4 som riktar mycket av den här kännande förmågan inåt, in i sig själv. Är väldigt mycket i kontakt med sina egna känslor. Och det gör att de upplever sina känslor starkt. Och de har, om en vanlig människa har 100 känslor så har en typ 4000. För de har sådana nyanser i alla känslor. De vill också vara omtyckta och passa in och de vill vara duktiga och leverera. Och de har en tendens att jämföra sig med andra människor och komma till slutsatsen att de inte är lika bra som andra. Och det förvånar ofta människor omkring dem som ser en jätteduktig, ambitiös människa som levererar jättemycket bra runt omkring sig. Och det är viktigt för den här typen att få vara speciell och sticka ut. Det värsta de kan tänka sig är att bli en medelsvensson med kläder från klädkedjorna och en Volvo och hela paketet. Utan de vill hitta liksom sitt äkta, autentiska uttryck. Så man brukar kalla dem för individualister. Därför att just det här att få hitta det här uttrycket för sig själv är så väldigt viktigt. Och en del av dem är lite av drama queen och har liksom alla känslor på utsidan. Man ser hela tiden hur det går upp och ner. Medan det finns varianter av typ 4 som har känslorna på insidan, biter ihop, kämpar på. Så att de kan se lite olika ut, men det som händer är ju på insidan och det här med drivkrafterna. Så att även om jag pratar om beteenden och det vi kan observera, så är ju skillnaden av det som gör dem till en viss typ är de inre drivkrafterna.
Så det behöver, beteendet behöver inte alltid lysa igenom och synas utåt sett. Utan det kan vara lite hur man känner också inuti, och fast det inte kommer ut.
Ja, och det kan vara något som man är medveten om eller som sker på en omedveten nivå också som styr. Så att den här varianten på typ 4 som vill vara duktig och bita ihop är väldigt lik den tredje typen i den här gruppen som är typ 3. Som vill vara duktig, som vill leverera på topp, som har jättemycket driv, vill få jättemycket gjort, vill liksom göra allting effektivt. Och vill, en del av typ 3 vill verkligen glänsa, stå i strålkastarljuset, få visa alla hur fantastiskt duktiga och framgångsrika de är. Med olika attribut beroende på vad de har valt liksom att finnas i för grupp. Medan andra är lite mer återhållsamma och mer inriktade på att de ska uppfattas som en god människa, men som levererar på topp hela tiden. Så där kan man ju möjligtvis tänka sig att det är svårt att se skillnad på de här två. Utan det är ju det som händer på insidan som avgör och gör skillnaden mellan en typ 3 och en typ 4 här då. Och typ 3 brukar man kalla för presteraren. Mm. Det här är människor som mäter sig själva i sina prestationer.
Mm.
Och hela tiden känner att de behöver göra saker, se till att det händer saker för att känna att de är värdefulla. Så om vi tänker på de här 3 typerna i relation till träning.
Mm.
Så typ 2, risken där är ju kanske att när de ska iväg och träna så ringer en kompis och behöver hjälp med någonting. Och då går det före och så blir träningen inställd.
Mm.
Men där tänker jag också att för typ 2, de är så sociala att liksom göra aktiviteter i grupp eller liksom boka träningen ihop med kompisar eller köra dieten ihop med kompisar är, och kanske ha en Facebookgrupp för att diskutera hur det går. Det ligger lite åt typ 2 då.
Man kan tänka mig att de inte vill svika sin kompis och inte gå ut och springa den kvällen då man har sagt det, utan nej, då är man där liksom.
Just det. Typ 3 har ju en tendens att liksom ta i för mycket och överprestera och försöka göra allting perfekt. Och då kan det ju bli att pressa sig själv för hårt. Därför att den här med känsligheten hos typ 3, så bara för att vara väldigt effektiv så stänger typ 3 av sina fantastiska förmågor att känna in både andra och sig själv. Och blir en väldigt avtrubbad person. Och är man väldigt avtrubbad och kanske bara kan uppleva typ tandvärk och inte så mycket mer, då är det risk att man tränar för hårt och skadar sig eller blir övertränad eller utbränd.
Så här gäller det att börja lyssna in sig själv.
Ja.
Kombinera löpträning med lite yoga, landa i kroppen.
Ja, typ 3 har ett himla tempo, så att där är det viktigt att få ner farten. Så att man kan på något vis inte känna in vare sig sig själv eller andra när man hela tiden kör i 180. Man måste få ner tempot lite, och det är en jättestor utmaning för typ 1-3. De har svårt att ens sitta stilla några längre stunder. Så där kan typ 1 och typ 3 vara lika, för bägge de kan ju ha uteplatser utanför sitt hus med vilstolar som ingen har suttit i.
Ja.
Som en liten karikatyr.
Mm.
Mm. Och typ 4 är ju en sån känslomässig person, så när det gäller förändra sin livsstil så kan det ju bli lite att man har en period när det känns jätteviktigt och jättebra och så kör man på, men sen så hamnar man i någon svacka där i något annat i livet som gör att det känns motigt och tungt, och då tappar man liksom energin och så blir man lite av en periodare i vad gäller träning och andra saker.
Kan det vara så att också energin följer lite det där med känslorna, att man tappar energin och så även snabbt liksom under dagen, ja, men nu tappar energin, orkar inte riktigt.
Ja, energin går upp och ner hela tiden. Jag har hört personer säga att för en typ 4 så kan man liksom under en kvart uppleva lika mycket känslosvängningar som en genomsnittsperson gör på en hel dag.
Mm.
Och blir ganska liksom utmattad av att gå mellan... Ja, fantastisk upplevelse till att det bara känns totalt bottenjobbigt.
Jag tänker den här presteraren nummer 3. Kan det vara så att när den inte ser resultat av sina ansträngningar vad gäller kost eller träning eller så, att den då ger upp och går vidare och släpper det? Och för det... Man är så resultatinriktad liksom.
Ja, typ 3 sätter ju mål och vill nå målen och har en tendens att avstå från att ge sig in i tävlingar som man inte vinner.
Mm.
Så att det är viktigt att vinna och det är jätteviktigt att inte misslyckas.
Mm. Så då kanske det är väldigt viktigt att man, om man har en 3 framför sig, att man sätter väldigt lagom mål som den kan lyckas med för att den ska överhuvudtaget nappa. För om det direkt känns som att men gud, det där kommer jag aldrig orka med, då ger man upp kanske från början istället för att misslyckas.
Det gäller ju generellt för alla människor.
Ja.
Och det jobbar vi med när vi arbetar med ledarutveckling och pratar om mål och hjälper människor att jobba med mål på ett effektivt sätt. Att man behöver bryta ner mål. Och både ha ett tydligt övergripande mål men sen väldigt tydligt första steget jag ska ta nu för att det ska hända någonting.
Mm.
Och man har sett i hjärnforskning att det påverkar hur olika centra i hjärnan samarbetar när man har ett tydligt mål och ett tydligt första steg. Så börjar hända saker. För hjärnan vill se till att du ska lyckas.
Mm.
Och där kan ju du som hälsocoach då hjälpa den personen du jobbar med att just hitta rätt mål. Formulera dem så att de känns motiverande. Stimulera drivkrafterna. Och också det här praktiska första steget. Så att man kommer igång och får känna att det här går bra. Jag kan. Och får man energi till att sätta nya mål. Ska vi gå vidare med de sista 3? Då kommer vi till de 3 tänkande typerna. 5, 6 och 7. De har en tendens att liksom gå upp i huvudet för att hantera saker som händer omkring dem. Att resonera, göra planer, fundera, analysera. Det finns lite variation mellan de här 3 också. Så att typ 5 har en tendens att vända sig mycket inåt och analysera och tänka utifrån sig själv och vilja, alla de här 3 kan man säga, de drivs av rädsla, oro som kan vara medveten eller omedveten. Och när man upplever att världen är osäker så är 5:ans strategi för att hantera det är att förstå världen. Och det gör man genom att studera världen och lära sig saker och ta till sig massor med information. Så en typ 5 som vill lära sig om hälsa kommer säkert då googla allt som finns på vad det är för någonting de är intresserade av. Och kunna jättemycket inom det området ganska snabbt. De har ett behov av att få vara lite i fred. De här tankeprocesserna behöver tid i lugn och ro. Så att typ 5 brukar vilja ha någon plats hemma där man liksom kan dra sig undan och få vara i fred. Och få liksom låta tankeprocesserna jobba på.
Mm.
Mm. Så därför brukar man kalla typ 5 för kanske observatör eller analytiker. Det finns en känsla för att för mycket känslor och sånt där kan vara jobbigt. Och därför så behövs det tid för att processa och förstå vad som har hänt. Och komma till slutsatser. Och det finns en vilja att liksom, ska jag säga någonting så måste det vara väldigt smart och genomtänkt. Så därför tänker 5 mycket då. Sitter man runt fikabordet på jobbet så kanske 5 kommer på den där smarta grejen hon ska säga. Och då har alla andra börjat prata om något helt annat. Och därför kan typ 5 uppfattas som lite sådär, drar sig undan och lite tystlåten ibland då. Men det finns situationer när 5 pratar på, och det är framförallt när de får prata om det som är deras specialområde. Det älskar de att prata om och dela med sig av sin kunskap, och de är ofta duktiga på att liksom sortera all den här informationen i smarta system som man förstår och får överblick. Och sen har vi en typ som riktar sig in i framtiden och mer utåt, och det är typ 7. Typ 7 vill ha roligt. De brukar tycka att varför ska man ha tråkigt när man kan ha kul istället?
Det är ändå en relevant fråga.
Ja, visst är det. Så att de har alltid planer. Och de gillar att ha många olika planer. Och de vill göra saker som är spännande och häftiga. Och riktigt stimulerar på alla plan. De har liksom en tankeverksamhet som är väldigt, väldigt aktiv. De får idéer nästan hela tiden. Och de är som framtidsinriktade och har en förmåga att liksom se hur trender samverkar. Och så ser de hur det öppnas nya möjligheter. Och så känner de att wow, den möjligheten vill jag ta vara på. Och så börjar de att sätta igång nya saker. Så att det kommer väldigt mycket idéer. Och när jag jobbar i företag så till exempel entreprenörer kan vara typ 7. De får jättemånga idéer. Men ofta får de nya idéer innan en idé är färdig. Så det är alltid bra att ha ett gäng omkring sig som kan liksom jobba klart idéerna och få dem i mål också. Det är inte så att 7 inte får någonting i mål. Men kanske inte 100%. Utan de är nöjda om de får 20-30% av alla idéer i mål. Och det leder ofta väldigt långt det också.
Är det för att man tröttnar lite? Då är det inte så där roligt längre när man kanske ska...
Nej, och något annat verkar liksom ännu roligare.
Mm. Men kan de då i hälsoperspektivet hoppa på olika olika dieter eller...
Ja, alltså man brukar säga att de har en tendens till frosseri. De vill liksom ha väldigt mycket av det de kommer i kontakt med. Mm. Så de blir väldigt intensiva med det de gör.
Mm.
Och det gör att de kan bli väldigt bra på någonting om de verkligen lägger mycket tid på det. Men de kan ju också ibland kanske välja sporter som är kanske större skaderisk eller lite speciella, häftiga saker.
Man kan tänka sig utförsåkning, så här, lite bergsklättring, lite utmanande kanske, som ger lite adrenalinkick också.
Ja, köra bil fort. Alla möjliga sådana saker som är intensiva upplevelser brukar de dras till. Så har vi en typ kvar, och det är typ 6. Typ 6 är då en typ som ofta är medveten om att man har oroliga tankar. Och tankarna handlar lite om att förebygga att saker och ting går snett. Så man har olika reservplaner. Och det gör att man behöver tänka mycket för att tänka ut alla möjliga vägar så man kan lösa alla möjliga problem som kan uppstå. Och sen är det ju ofta så att när det väl går åt skogen, då blir det ju inte på något av de sätten man har tänkt på. Men de brukar när det blir någon katastrof som inträffar, så är de lugna och stabila och löser situationen väldigt bra.
Mm.
Och i och med att de vill undvika de här framtida katastroferna så blir de problemlösare. De liksom stimuleras av problem, för då får de tänka ut lösningar.
Mm.
De är ofta också söker kontakt med andra människor för att hitta människor de kan lita på. För om världen känns lite osäker så känns det ju tryggare att ha människor omkring sig som man kan lita på. Så de är ofta kanske aktiva i föreningar för att de tycker om att hjälpas åt och göra saker som förbättrar för alla. Lite processinriktade, kan vara lite varmare eller lite kallare i sin personlighet. Men liksom mycket att de tänker och analyserar. Så en typ 6 tänker jag mig då kanske med i förening och kanske är med i föreningens styrelse och bidrar till att friidrottsklubbens verksamhet rullar vidare så att de inte bara tränar utan också blir engagerade i sådana saker.
Mm.
Och ska de följa någon diet så kommer de ju vara noggranna och ha tänkt igenom och ha liksom vara förberedda att om de inte ska äta en viss sak så har de packat liksom väskan så att de har alla saker tillgängliga om det inte skulle finnas dit de kommer och lite så. Så genomtänkta och välplanerade personer.
Ja, men det är ju alltid bra när man ska en hälsosatsning.
Ja, det
är... Att planera.
Att planera är bra, ja.
Mm.
Det skulle inte en sjua hålla med om. Nej. För de tänker att det löser sig när jag kommer dit.
Mm.
Mm. Och sa vi något om femman? Var den
femman,
ur ett hälsoperspektiv?
Ja, ur ett hälsoperspektiv så är just det här att verkligen har man en hälsoutmaning så går man ut på nätet och läser in all information man kan hitta om det här problemet eller dieten eller träningsformen. Och gå gärna in för det lite så systematiskt, lite halvt vetenskapligt.
Och är det lite det man behöver för att motivera sig också? Att man måste veta att det här är tried and tested, det här är forskat och det här är viktigt liksom.
Jag vet inte om jag skulle våga säga bestämt så, men just att det finns en teori, man kan förstå hur det hänger ihop. Just att förstå är väldigt viktigt.
Mm.
Så då behöver man ju då som hälsocoach möta en sån person med att kunna leverera massa fakta och massa länkar. Och, ja. Men de kan också gå lite sådär vetenskapligt tillväga. Att nu ska jag förbättra min tid på milen och då ska jag hitta de här 10 olika faktorerna man kan testa och ändra på. Och så tar man mycket vetenskapligt och liksom lägger upp hur man ska testa igenom olika sätt och kunna sänka tiden på milen.
Mm. Tycker de också det är kul att mäta?
Mm. Det hänger ihop med liksom att vilja förstå. Då behöver man kunna analysera och då behöver man kanske data att gå på.
Så det kan vara motivator.
Mm.
Att ha ett så här aktivitetsarmband eller en app som mäter när man springer. Och
ja,
så där.
Precis.
Mm.
Ja.
Mm. Intressant.
Verkligen.
Den hade vi alla 9.
Där hade vi fått med alla 9.
Mm. Vill du bara repetera kanske numret och namnet?
Mm. Vi kan ta en snabbrunda.
Ja.
Och om jag börjar på samma ställe som förra gången så hade vi typ 8.
Mm.
Som kallas för utmanaren.
Mm.
Och som är stark och handlingskraftig och tar ansvar. Vi har typ 9. Som kallas för diplomaten. Som är bra på att se till att det blir en harmonisk och trevlig stämning mellan människor. Är bra på att medla i konflikter. Vi har typ 1 som vill förbättra världen. Som har den här förmågan att se vad man behöver fixa till lite till så att det blir bra. Och som är en väldigt pålitlig person som verkligen ser till att slutföra saker. Har ordning på detaljerna. Vi har typ 2, hjälparen, som bryr sig mycket om relationer, som känner in andra människor och deras behov och gärna avhjälper andra människors behov. Om det kan vara bara hålla upp dörren och få ett leende tillbaka så känns det väldigt bra för en typ 2. Väldigt känslostyrda personer på så sätt. Typ 3, presteraren. Som vill vara duktig, gärna bäst, leverera, vara effektiv, få mycket gjort, ha ett högt tempo, har jättemycket planer, fullt med att göra listor som de gärna prickar av för då känns det att man får en riktig kick. Typ 4, individualisten som också känner av människor, relationer och sina egna känslor där de har det här enorma känsloregistret. Och som vill uttrycka sin individualitet, vara autentiska. De vill ha djupa samtal och djupa relationer med människor. Sen har vi typ 5 som vill förstå världen, som vill analysera och ta till sig. som också har det här behovet av integritet och tid för sig själv på en lugn plats att få vara i fred med sina tankar, men som sen går ut i världen och delar med sig av sina insikter om olika specialområden. Typ 6, jag tror inte jag sa någon benämning, den lojala skeptiken. De är lojala mot sina vänner. De är skeptiska när de vill förebygga att vi ska göra på ett sätt som leder till att det går snett någonstans. Det är bättre att vi tänker igenom i förväg och analyserar och förebygger och har färdiga planer hur vi ska hantera saker och ting som kan gå åt skogen.
Jag minns tidigare att du har berättat att den här personlighetstypen, när den går på en buss till exempel, så skannar den av helt automatiskt så här, vilka kan vara utgöra en fara, vad är liksom, ja, håller koll på sin omgivning.
Nödutgångar.
Ja.
Ja, de har en vaksamhet hela tiden. Mm. Och som handlar om att skydda sin egen säkerhet och det som är viktigt.
Mm.
Och sen, nu pratar vi om beteenden.
Mm.
Och jag sa tidigare att egentligen handlar det här om drivkrafter.
Mm.
Så att det vi ser hos människor är ju beteenden. Och man kan se samma beteende hos någon annan typ. Men ja, det är, om man ser någon som är så vaksam, så är det med stor sannolikhet en sexa. Men det är inte helt säkert.
Nej, det kan finnas en annan drivkraft till varför man behöver hålla koll.
Mm.
Mm.
Och sen hade vi 7:an, den glada entusiasten som vill hitta på spännande, roliga saker och ta vara på alla möjligheter som livet erbjuder. Och som tycker livet är surt om de inte har frihet att göra vad de vill. Vi har typ, ja, det var vi runt va?
Ja, det var vi runt. Och ja, om man vill fördjupa sig lite i de här, kan man hitta mer information någonstans om just det diagrammet?
Ja, men det kan man. Det finns, jag skulle kunna ge er, det finns 2 bra böcker på svenska. Det finns massor med bra böcker på engelska.
Mm.
Så jag kan ge er några länkar som ni kan lägga.
Vi lägger upp dem i show notes.
Mm.
Perfekt. Och hur hittar man sin typ? Finns det som tester man kan göra online eller så?
Ja, det finns ganska många tester man kan göra. Det jag kan tycka är ett problem är att de inte alltid ger rätt svar. Och risken är då att man börjar bestämma sig för att man är en viss typ. Och så tolkar man liksom in allting utifrån den typen. Så att man kan använda test för att kanske minska ner till en 3-4 typer. Det jag brukar göra när jag jobbar med mina kunder är också att gå från andra hållet och börja med att stryka bort de typer som jag känner att det här är ju inte alls jag. Jag känner inte på något vis igen med de här typerna. Och då kanske man kan stryka bort 3-4 stycken. Och sen mellan de 3-4-5 som är kvar så kan man ju kanske testa ett test online, eller också sätter man sig helt enkelt och läser om alla de här olika för att se var någonstans får jag mest igenkänning.
Mm.
Och lite grann så handlar ju diagrammet om att vi har olika beteenden som vi inte är så medvetna om. Och det är ju därför det är svårt att svara rätt i ett test. Därför att då kommer jag ju svara som jag tror att jag är och kanske inte som jag verkligen är.
Nej, för det är det som är det kluriga med det här. Att man får ju veta saker om sig själv som man inte visste.
Ja.
Det är det som är grejen.
Mm. Och många säger att de känner igen sig på sina dåliga sidor. Och därför kan det bli lite jobbigt. Så att när man läser om sin typ tänker man, ja men bara jag inte är den där typen. För att där känner man igen allt man egentligen vet att man är jobbig för andra människor genom, så att säga.
Mm.
Så att vi brukar vara så att vi liksom tar ett samtal och i samtal och med att läsa beskrivningar efter en tid så landar man i vilken typ man är. Mitt tips skulle vara att inte ha för bråttom utan att hålla öppet. Och liksom låt det ta några månader att komma fram till vilken typ det är. Om du inte har någon enneagramkunnig person som vägleder dig framåt.
Mm.
Ja, men det här är jättespännande. Jag är ju fortfarande lite, för att både jag och Lotta har ju kommit och gått hos dig här och fått hjälp med våra personlighetstyper och arbeta med det här, både liksom individuellt och som team. Och det är superspännande. Och jag är just så där lite, jag tror jag vet vilken typ jag är, men jag har inte helt övertygat mig själv om det ännu. Men det här har ju vi tänkt att vi ska prata mer om i nästa avsnitt. Mm. För att i nästa avsnitt ska vi prata lite mer om hur man med enneagrammet som grund kan börja sin personlighetsutveckling, börja sin självutforskning.
Ja, precis. Jag ser ju att enneagrammet är ett hjälpmedel. Och vad ska man ha hjälpmedel till? Och det jag tänker att vi behöver som människor är att bli mindre reaktiva. Att det bara blir att vi gör samma sak i en viss situation fastän det blir tokigt. Och istället kunna bli mer medvetna. Och utifrån enneagrammet helt enkelt förstå vilka områden som just jag behöver vara uppmärksam på. Där det sannolikt kan stöka till sig för mig. Och lära mig mer om mig själv och mina reaktioner där. Och det brukar vi kalla då för självutforskning.
Mm.
Och det är jättespännande.
Mm. Det blir spännande.
Ja, verkligen. Ja, men då är det dags för våra två avslutande frågor. Och eftersom vi ska spela in ett avsnitt till så tänker vi så här, att du får svara på en av våra frågor som vi ställer till våra gäster nu. Och så får du svara på den andra nästa gång.
Okej.
Okay. Så den första är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag, som du mår bra av och som du skulle vilja dela med dig av.
Ja, det har jag. Jag är ju också utbildad yoga- och meditationslärare. Så att jag tar en stund varje dag innan jag äter frukost. För yoga och för en stunds meditation. Och jag känner att det hjälper mig att förankra mig i ett inre lugn när jag börjar varje dag som jag kan ha med mig genom hela den dagen.
Mm.
Så det är en vana som jag håller fast vid för att den gör väldigt mycket gott.
Gör du samma meditation eller varierar du eller har du någon favoritmeditation?
Jag gör lite olika. Det går lite periodvis. Både med vad jag gör för typet av yoga. Ibland gör jag mjukare yoga. Ibland gör jag lite mer krävande. Lite mer som styrketräning. Och jag gör yogan på ett meditativt sätt. Så att jag har liksom ett fokus inåt när jag gör yogaövningar. Precis som jag gör när jag mediterar.
Mm.
Och jag har ju utbildat mig till kundalini-yoga-lärare. Och där finns
vi har
det
gått i samma klass.
Ja! Och i kundalini-yogan finns det hur många varianter på meditationer som helst. Så där har jag ju använt olika i perioder.
Mm.
I kundalini-yogan säger att man ska köra samma i 40 dagar för att se vad det har för effekt. Så jag har kört ganska många olika i 40 dagar. Och ibland så har jag perioder när jag bara använder den här klassiska följa andetaget. Den typen av meditation. Bara sitta helt still. Bara lägga allt fokus på min inandning och utandning. Och sitta med det.
Mm.
Härligt. Och Mona, om man nu vill veta mer om dig och ditt arbete, var hittar man dig då?
Ja, mitt företag Protea Leadership har en hemsida. Och det är protea.se. Så där står det mer om hur vi arbetar med att utveckla ledare. Och presentera mina kollegor i företaget och vad vi jobbar med. Vi jobbar ju både med individuella program och vi jobbar med ledningsgrupper. Vi jobbar med att utbilda grupper av ledare. Så det står presenterat där. Vilka vi är, lite hur vi tänker och lite vad vi gör för olika typer av tjänster för våra kunder.
Mm, jättebra. Tack snälla för att du kom till Hälsosnack. Så ses vi snart igen.
Det ser jag fram emot.
Mm, tack.
Hej.